Jag hade inte riktigt räknat med att tala det här mötet, men när jag fick tillfället och blev anmodad om det, så tänkte jag att jag kan ju ta det här från ett kanske lite annat perspektiv när det gäller Bibeln. Vi har ju talat då, första mötet här så talade jag om vad vi behöver Bibeln till. När vi har så många andra vittnesbörd om Gud, varför behöver vi just Guds ofelbara ord? Sen de andra två mötena har varit mer inriktade på att försöka konkludera med att de böcker vi har samlade i vår bibel idag faktiskt är de ofelbara Guds ord. Vi talade under första mötet om de här manuskripten och vilken databas vi har att utgå ifrån jämfört med andra samtida skrifter. Vi talade också om hur man har gått tillväga när man har översatt Bibeln. Och sen så det andra mötet så talade vi igår eftermiddag om Bibelns auktoritet och hur vi kan autentisera Bibeln och att Bibeln är, som jag sa, självautentiserande. Om det här låter märkligt och du inte har varit på de här mötena så får jag rekommendera dig att ta del av dem. De kommer säkert att bli tillgängliga på ett eller annat sätt. Det här mötet så tänkte jag att vi skulle se på några av de frågor som man ofta möter när man talar med människor. Antingen med människor som inte alls känner till Bibeln, eller människor som menar sig att känna till Bibeln. Vart ligger debatten och vad för slags frågor kan vi möta när vi är ute på stan och pratar med människor eller vi hamnar i ett samtal omkring Bibeln? Och det jag vill säga först och främst, det är att vi behöver inte hävda Bibelns ofelbarhet för att kunna vittna för en människa. För att kunna leda dem till att komma till konklusionen, jag behöver bli frälst. Och hur kan jag säga det? Jo, för att de människor som Petrus predikade för på pingstdagen, de hade bara gamla testamentet att tillgå. De människor som Paulus predikade för i Aten på Areopagen, han använder inte ett enda argument som handlar om att Bibeln är ofelbar för att visa dem att ni behöver ta emot Jesus Kristus som er personliga frälsare. Bibeln behöver alltså inte vara ofelbar för att vi ska kunna tro att Jesus Kristus har dött för våra synder. Så diskussionen och samtalet om Bibelns ofelbarhet, det är, om du vill, en inomkristen diskussion. Det är en diskussion inom kristenheten. Har vi här de sanna Guds ord? En ateist, han behöver bara ta ställning till den här frågan. Dog Jesus Kristus för mina synder? Är jag en syndare? Finns Gud? Och dog Jesus för mina synder och uppstod han på den tredje dagen? Om man utgår ifrån det, de sakerna, är det sant att Jesus uppstånden från de döda? Då kan man lämna frågan om Bibelns ofelbarhet och komma tillbaka till den när en människa har tagit emot Gud, fått den heliga ande, och som jag sa igår, då kommer också den heliga ande som bor i en människa ge ett svar när man läser Bibeln och säga ja och amen till det. Så när en okristen kommer till dig och säger, men Bibeln, den är ju, lämna Bibeln. Sätt Bibeln till sida då, och så kan vi prata om ditt förhållande till Gud, så kan vi prata om andra saker. Men det är inte sagt att inte Bibeln är nyttig i evangelisationen. Det är den naturligtvis, därför att den utrustar oss. Och som jag sa här, församlingen är kallad till att bevara ordet, till att begrunda ordet, till att lyda ordet och till att förkunna ordet. För tron kommer av predikan, och predikan den kommer bara i kraft av Kristi ord. Men ett argument som vi ofta hör, jag ska försöka ta fem av de här argumenten, vi får se vad vi hinner. Ett argument som man ofta hör, det är att Gamla testamentet och Nya testamentet är oförenliga. Jag vet inte hur många av er som har varit oförståndiga nog, höll jag på att säga, att läsa Jonas Gardells böcker om Jesus och om Gud, heter de väl, tror jag. Jag läste dem båda två. Finner dem väldigt lite imponerande. Men det argumentet han för i de här böckerna, det är att Gamla testamentets Gud, Jahve, Jehova, han är en ond, han är en skapande Gud, men han är en ond Gud, han är en svartsjuk Gud, han är en hatande, hämnande och alltid ute på krigsstigen Gud. Han är en krigsgud och han kallar honom för Jahve. Andra kallar honom för Demiurgos, det är skaparen. Å andra sidan då, när Jesus kommer, så presenterar han, menar han, en socker-Jesus som han kallar för, eller en sockergud som kallas för Abba, alltså fadern. Och att Jesus då kommer med en helt annan gudsbild än den som fanns i Gamla testamentet. Och det här är väldigt vanligt, även ibland kristna, att man tänker, ja men Gud gjorde så här i Gamla testamentet, men i Nya testamentet så har Gud liksom ändrat karaktär på något sätt. Gud har förändrat sig. Trots att vi vet att Gud är oföränderlig, så tycker man att ja, men i Gamla testamentet så verkar det som att, medan i Nya testamentet så verkar Gud så mycket mildare och godare. Och det är en dikotomi, alltså ett motsatsförhållande som är helt falskt. En dikotomi, alltså ett motsatsförhållande som inte hänger ihop. Och faktum är att för det man gör väldigt ofta är att man väljer ut små portioner. Man väljer ut till exempel intåget i Israel, i Kanans land med Josua och kriget emot Jeriko, krigen här och krigen där på den ena sidan. Och så andra sidan så har man en gyllene regeln som Jesus kommer och säger, allt du vill att andra människor ska göra mot dig, det ska du göra mot dem. Och det går ju inte att sätta ihop de två sakerna. Ja. Men vi kunde egentligen ha fört det motsatta argumentet. Vi kunde ha sagt att ja, men om du går till Jesaja bok och läser, detta är den fasta jag vill ha, säger Herren. Att du bryter ditt bröd med din fattiga, att du klär den nakne var du finner honom. Och att du inte drar dig undan den som är ditt kött och blod. Tänk vilken kärleksfull Gud vi möter i Gamla testamentet. Medan vi i Nya testamentet så möter du Johannes uppenbarelse, domen inför den vita tronen. Då djävulen kastas i helvetet och alla de som höll med honom. Du kunde alltså ha fört det motsatta argumentet, det gäller bara att plocka och inte se helheten. Men som jag sa igår, summan av Guds ord är sanning. Psalm 119 och jag tror att det var vers 160. Summan av Guds ord är sanning. Finns det den här dikotomin? Och så säger man, ja men Jesus han sa ju, du ska älska din nästa som dig själv. Och det sa Jesus. Jesus sa det. Och då citerade han Gamla testamentet. Han citerade Levitikus, 3 Mosebok kapitel 19 och vers 18. 3 Mosebok 19 och vers 18. Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Det här är Guds bud. I Gamla testamentet, det oryggliga budet som Gud gav. Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Gamla testamentet talar om barmhärtighet mot flyktingen. Talar om barmhärtighet mot tiggaren. Talar om kärlek emot främlingen. Den talar om kärlek emot nästan. Den sätter upp ett regelsystem som ska beskydda, inte ledarna, inte kungen, men den ska beskydda folket. Den sätter upp ett regelsystem som inte handlar om att beskydda de som hade maktpositioner, utan som handlar om att beskydda de människorna som ingen brydde sig om. Det är Gamla testamentets Gud. Och så kommer du till Nya testamentet och möter Jesus. Och någon har påstått, och det är faktiskt inte sant, någon har påstått att Jesus talar mer om helvetet än om himmelen. Det är inte sant. Men det är sant att det finns ungefär nästan 2000 versar med Jesus ord. Och av dem så talar 10% om himmelen om framtiden, om det eviga livet och de löftena som kommer med dem som följer honom. Medan 3% talar om helvetet eller om förtappelsen. Och vi kan möta nog, och 3% är trots allt 3%. Jesus talar om det här. Jesus talar om att den som... Vi citerar gärna Johannes 3:16. Ty så högt har Gud älskat världen att han gav sin enfödde son. Men så stannar vi gärna där och tar inte med att med den som inte tror. Den som inte tror. Och det handlar om den här, antingen så tar du emot i tro och blir frälst. Eller så säger du nej till frälsningen och följer den Herre som då blir ledaren över ditt liv. Vi får aldrig komma bort ifrån det. Och det är en enhetlig förkunnelse i både det gamla och det nya testamentet. Och nya testamentets förkunnare, de såg aldrig den här dikotomin. Det är först med Markion i slutet på det första århundradet, början på det andra århundradet, som börjar tala om den här demiurgos, den onde guden i gamla testamentet. Han förkastade hela gamla testamentet, han förkastade alla evangelierna utom Lukas. Han förkastade de flesta av Paulus brev och de andra breven också. Han hade ett fåtal brev och han rensade ut en del det han menade var judiskt tänkande ur Lukas evangelium också. Och det är så människor går tillväga idag. Han var den första liberalteologen, om du vill, som försökte att skapa Gud utifrån sitt eget huvud. Och han blev hårt motsatt av den kristna församlingen som sa, Tertullianus till exempel, som skrev kontra Markion, alltså mot Markion, och han sa, gamla och nya testamentet är en enhet. Det är en förkunnelse om en frälsare och Herre. Jesus sa det själv, alla skrifterna talar om mig. Och vi går vidare. Vi kan inte gå in så djupt på de här sakerna. Jag sa att vi ska ta med 5 saker. Andra säger, och du kanske har hört det här, att, och jag nämnde det på radiosändningen igår också, att allt det som evangelisterna påstår att Jesus har sagt har inte Jesus sagt. Man säger så här att det fanns någonting som Jesus sa. Det var så här mycket. Och sen var det en del som blev nedtecknat. Det var så här mycket. Men sen utifrån det så la man till saker som man menade att Jesus borde ha sagt. Så först kom Markus evangelium och tog med det mesta av det Jesus hade sagt, men la till lite grann. Sen kom Matteus och Lukas. Och sen kom Johannes och la till en massa saker som Jesus inte hade sagt. Och den här teologin har blivit populariserad genom en grupp som kallas för Jesusseminariet. Du kanske har hört talas om Jesusseminariet. Träffar du på dem så spring åt andra hållet. Det är mitt förslag. Den blev instiftad på 1980-talet och det är ungefär 200 teologer, författare, både sådana som kan sina saker och sådana som absolut inte kan de här sakerna, som har blivit inbjudna i ett uppdrag. Och uppdraget, det är att hitta den riktiga Jesus, den egentliga Jesus. Och de ger ofta ut böcker som den verklige Jesus, eller vad sa Jesus egentligen, eller liknande titlar. Det är hitta Jesus-leken ibland evangelisterna. Och de har också gett ut en bibelöversättning. Och den heter De 5 evangelierna. Och det kanske du reagerar på, men det gör inte de, för de har nämligen tagit med Thomas evangeliet också. Vi ska komma tillbaka till det. Matteus, Markus, Lukas, Johannes och Thomas evangeliet. Och jag har en bibel här som har Jesu ord i rött. Jag vet inte om du har en sån bibel där Jesu ord står i rött. Jag är inte en stor fan av det, men det kan ju vara en hjälp för någon. Men i den här bibelöversättningen så är det 4 olika färger. Rött, om du hittar i den här bibeln röd text, så är det ord som Jesus har sagt. Som man har blivit eniga om efter att ha röstat då i det här Jesusseminariet. Man har röstat fram, är det här ett Jesusord? Om över 90% säger ja, så markerar vi det rött. Jag vet inte exakt vilka procentsatser, men man har demokratisk ordning här. Är det lila? Så kan det vara saker som Jesus har sagt. Men det ganska osäkert. Om det är grått så är det någonting som Jesus var enig i, men det är inte Jesus ord. Det är något som någon har lagt till sedan, men som Jesus antagligen var enig i. Och om det är svart så är det inte Jesus, och det är ganska mycket svart i det nya testamentet. Och det är ju så här att om man känner någons karaktär så kan man höra om någon säger så här: vet du vad, mamma sa att, och så får du höra någonting som mamma ska ha sagt, och så vet du att nej, mamma brukar inte säga så där. Mamma sa att vi fick vara uppe till klockan ett i natt. Nja, jag är inte helt säker på om mamma är helt enig i det. Jag hörde häromdagen när jag var på jobbet, så skulle min kollega skämta lite med mig. Och så sa han att ja, Jörgen sa att vi skulle. Och så kom det en harang som jag förstod att det här har inte Jörgen sagt. Det har han inte sagt, för jag har aldrig hört Jörgen svära. Så jag sa till honom att det tror jag inte egentligen. Och så, vadå? Jörgen har aldrig sagt de där orden där. Så, nej, han hade bara försökt att skämta då. Så om man känner någons karaktär så kan man mer eller mindre säga att ja, men okej. Okay. Men det de har gjort här då är att de har sagt Jesu karaktär är sån här. Utifrån helt villkorligt. Så har man sagt att Jesus, han har två saker. Dels så talar han mycket om sociala rättvisor. Han talar om fattiga och rika. Han talar om att hjälpa de fattiga och så vidare. Och dels så talar Jesus mycket i motsatser. Saliga är de fattiga, ty de tillhör himmelriket. Saliga är fredsskaparna, till de ska kallas Guds barn. Sådana här motsatsförhållanden, det var väldigt populärt hos Jesus. Så de orden där Jesus talar om fattigdom, om sociala skillnader, eller de orden där Jesus talar i motsatsförhållanden, sådana här paradoxer, det är Jesus ord, det andra är det inte. Och då måste man ju nödvändigtvis begränsa Jesus något extremt. Och framförallt så borde man ju ha varit, då är det någon som säger vi har tagit en tidsmaskin och åkt tillbaka i tiden och konstaterat att så pratar Jesus. För vi har ju inga andra källor än de vi finner här i Bibeln och hänvisa till. Vi har inga andra källor som vi kan säga att ja, vi har en berättelse här om Jesus som säger att Jesus talade bara om fattigdom och i paradoxer. Det finns inga sådana källor. Så man har bara valt ut och sagt att ja, men så här ska det vara. Och resultatet är då att ja, någonstans mellan 82 och 95%. Gerd Lydman, en av teologerna, han säger 95% är inte Jesus ord. Av det Jesus har sagt är inte Jesus ord. Han gav upp sökandet efter den riktiga Jesus för det var så extremt lite kvar av honom. Medan andra säger ja, men 12-18% kan vi gå med på att det är Jesus ord. Och det här är ju en liberal teologisk verklighetsflykt. Och det här visar verkligen, idag så är det väldigt få som tar Jesus-seminariet seriöst. Därför att det finns så mycket bevis, det finns så mycket vetenskap, historisk vetenskap som stöder Matteus, Markus, Lukas och Johannes vittnesbörd om Jesus. Och när jag läser Bibeln, och jag är helt övertygad om att när du läser Bibeln, så finner vi en Jesus som är helt enig med sig själv. Som förmedlar någonting till sina lärjungar. Så de här lärjungarna är väldigt noga med att förmedla ordagrant. Vad är det Lukas säger i det första kapitlet? Jag läste det här igår på radiosändningen. Ska vi läsa det igen? Lukas kapitel 1. Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss. Enligt vad de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Det här är Lukas vittnesbörd. Jag har varit noga. Jag har sökt. Jag har forskat. Jag har sökt efter den riktiga Jesus. Och det här är den Jesus som jag har funnit från ögonvittnen. vittnenas skildring. Och jag tror mycket mer, det måste jag säga, på läkaren Lukas än på liberalteologerna i Jesus seminarie. Har du hört att man kan tolka Bibeln precis hur man vill? Det är väldigt populärt när man kommer och säger att Bibeln fördömer homosexualitet. Så säger man, ja men man kan ju tolka Bibeln hur man vill. Tolkningar har ju förändrat sig genom tiden. Bibeln talar om att abort är mord. Ja men man kan ju tolka Bibeln hur man vill. Har du hört uttrycket? Jag hör det ganska ofta. Nu, varför tolkar ni Bibeln så där? Andra tolkar ju Bibeln annorlunda. Man kan ju tolka Bibeln hur man vill. Det är en lögn. Man kan absolut inte tolka Bibeln hur man vill. Det finns ett väldigt begränsat antal sätt som du kan tolka Bibeln på. När Jesus till exempel säger, du ska älska din nästa som dig själv. Så kan inte du tolka det som att Johan borde gå och köpa en bil. Det är helt omöjligt. Du kan alltså inte tolka Bibeln hur du vill. Du kan inte heller tolka det som att du ska hata din nästa som dig själv. Det är också omöjligt. Du kan inte tolka Bibeln hur du vill. Det är väldigt begränsat hur du kan tolka Bibeln. Och om du dessutom lägger till de faktum som vi känner till, alltså genren som det är skrivet i, om det är historiskt, alltså en historisk skrift, eller om det är en poetisk skrift, eller om det är apokalyptisk profetia, så har du helt enkelt möjligheterna för tolkningar ännu mer begränsade. Och jag ska inte påstå att det inte finns olika tolkningar av olika bibelord, men det är intressant att se att, jag skulle vilja säga, den allra största majoriteten av kristna är eniga om det allra mesta när det gäller förståelsen av Bibeln. Sen handlar det bara om, är du beredd att följa det? Är du beredd att göra som det står? Är det här auktoriteten över ditt liv? För om det är auktoriteten över ditt liv, då är det väldigt begränsade tolkningsmöjligheter egentligen. För den som är bibeltrogen, när du träffar någon och frågar, är du kristen? Ja, jag är kristen. Tror du på Bibeln som Guds ord? Ja, det gör jag. Då kan man nästan vara övertygad om att vi tror detsamma. Då är vi väldigt nära varandra. Kanske det här är en och annan fråga där vi är oeniga. Men du, det finns faktiskt en vetenskap som heter exegetik. Och det låter väldigt jobbigt och det låter väldigt tråkigt. Det är det också. Nej, det ska jag inte säga att det är. För det handlar om utläggning av skriften. Tolkning av skriften. Och det är det vi sysslar med här på Bibelskolan. Vi försöker att ta reda på vad menade Paulus när han sa det här bibelordet. Vad menade Petrus när han sa så här? Vad menade Jesus när han sa så här? Och det är inte vi som det är egentligen inte så mycket vi som forskar i skriften, som skriften som forskar i oss. Skriften har sin förvandlande kraft verksam i oss idag. Det är verkligheten. Så när människor kommer och säger, du kan tolka Bibeln hur du vill. Nej, det kan du inte. Du kan absolut inte tolka Bibeln hur du vill. Jag ska vara öppen för många tolkningar. Men att tolka den hur du vill, det kan du helt enkelt inte göra. Bibeln är väldigt tydlig. Och när skrift får tolka skrift, och när summan av Guds ord är sanningen, då kommer vi att ledas på rätt väg. Kära Gud. Det finns ett bibelord som säger så här. Till vittnesbördet och till undervisningen. Talar de inte enligt detta ord, så finns det ingen morgonrådnad för dem. Till ordet, ska vi läsa det? Jesaja, kapitel 8. Jesaja 8. Och Israels folk, de sa, vi ska fråga andebesvärjare och spåmän. Och det är den 19:e versen, det står så här. När de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara, ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råds för de levande? Till Guds undervisning, till vittnesbördet, om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrådnad för dem. Fantastiskt ord. Till Guds undervisning och till vittnesbördet. Till det skarpa svärdet. Om de inte talar enligt det ordet så finns det ingen morgonrodnad för dem. Och vi har sett det gång på gång. När man har börjat den här resan ut i det här landet som heter bibelkritik och liberal teologi. På engelska säger man slippery slope. Det är en brant nedförsbacke. Eller en nedåtgående spiral. Du börjar någonstans och så helt plötsligt så hopps, så är du nere i, det finns ingenting vi kan veta om Gud överhuvudtaget. Kära Gud. Du kanske har hört att Bibeln är full av motsägelser. Paradoxer och saker som motsäger varandra. Jag tänkte att jag skulle ta det lite seriöst det här. Frågan om motsägelser i Bibeln. Så jag tänkte jag tar reda på en verkligt anerkänd ateist och låter honom ska se om han har några av de här, för de säger oftast det här, det finns tusentals motsägelser i Bibeln. Det finns, jag slog bara på internet så slog jag how many contradictions are there in the Bible? Och den första träffen jag fick upp där, there are 50,000 contradictions in the Bible. Det är 50 000 fel i Bibeln. Det är inte ens så många versar. Det skulle vara ett fel i varje vers. Ja. Men jag tänkte, okej, det var en muslimsk sida, vi lämnar den därhen. Men jag gick in på en sida som heter The Thinking Atheist, den tänkande ateisten. Och han som har den hemsidan heter Seth Andrews och har en väldigt populär podcast som också heter The Thinking Atheist. Han är från en kristen familj, växte upp i en kristen familj. Och blev inte ateist förrän han var 37 år gammal. Men när han blev det så blev han det med råge. Och han hade på sin hemsida då, så hade han en lista. De 50, som han menar, 50 starka argument för att det här är fel. Motsägelser i Bibeln. Alltså i betydelsen, där står det så, men där står det så. Och de här två sakerna går inte att förena. Jag tar bara två av de här. Jag läste igenom den. Några kände jag igen, det gamla vanliga tjatet. Några var helt nya för mig. Jag tog två av dem som jag tänkte att vi kunde se på. Vi går till Matteus kapitel 1. Och det här är helt seriöst. Ni tror säkert att jag skämtar när vi kommer fram till vad han säger här. Men i Matteus kapitel 1 så står det här, så här i den 20:e versen. Men när han tänkte på detta, alltså Josef, se då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa, Josef, Davids son, och så vidare. Herrens ängel uppenbarade sig för Josef och sa till honom, var inte rädd för att ta Maria, din trolovade, till hustru. Om du istället går till Lukas kapitel 1 och vers 28, så står det där, och ängeln kom till Maria. Alltså i Matteus står det att ängeln kom till Josef. Medan i Lukas kapitel 1 så står det att ängeln kom till Maria. Och frågan som han ställde här var, vem var det egentligen som talade? Vem talade ängeln egentligen med om Jesu födelse? Det skulle alltså utesluta att ängeln kunde prata med båda. Det är helt omöjligt. Det fanns inte i tankevärlden att en ängel kunde tala med två personer. Och jag vet inte hur det är med dig om någon säger att ja, mamma pratade med mig. Nej, mamma pratade med mig och då är det omöjligt att hon kan ha pratat med dig. Jag vet inte om det argumentet håller normalt sett. En annan, vi går till Markus kapitel 6. Markus kapitel 6 och vers 53. Det här är efter att Jesus har mättat 5000 män. Och så står det i vers 53. De for över sjön och kom till Genesaret och lade till där. Så går vi till Johannes kapitel 6. De var alltså i Genesaret. Så går vi till Johannes 6 kapitel och läser vers 24. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. Så på det ena stället så står det att Jesus kom till Genesaret. Och på det andra stället, och det står här 25, de fann honom på andra sidan sjön och frågade honom. Alltså på det andra stället så står det att de fann Jesus i Kapernaum. Så antingen var han i Genesaret eller så var han i Kapernaum. Han kan inte vara på båda ställena samtidigt. När jag åkte hit så sa vi hemma att nu åker vi till Stockholm. Men ändå hamnade vi på Bällsta. Hur hänger egentligen det ihop? Det låter som en motsägelse. Genesaret är ett område. Och Kapernaum är en stad i Genesaret. Kapernaum är en liten stad precis vid Genesaretsjön i området som heter Genesaret. Och det intressanta här är, för att det finns bättre argument och det finns sämre argument på den här hemsidan och på många andra hemsidor. Det intressanta här är att du måste tänka efter lite grann för att få reda på hur hänger de här sakerna ihop. Men det är man inte villig att göra. För man säger så här, ja men vadå, om jag ska behöva forska i Bibeln för att ta reda på om Bibeln stämmer, då måste jag ju forska i allt möjligt. Ska jag behöva ta reda på huruvida enhörningar har ihåliga horn innan jag ska kunna avvisa att det överhuvudtaget finns enhörningar? Och det låter som att jag fantiserar ihop det här exemplet. Det är taget direkt från Richard Dawkins, en av de mest kända nyateisterna i vår tid. Ska jag behöva veta om enhörningar har ihåliga horn för att kunna kritisera existensen av enhörningar? Nej, men om du ska in på Bibelns blad och säga att det här är en motsägelse, så kan det vara bra att kunna lite grundläggande geografi till exempel. Det kan vara bra. Och frågan är ju inte om två saker är motsägelser, utan om de inte går att förena. För vi har aldrig sagt att det inte kan finnas paradoxer, sånt som verkar märkligt. En evangelist säger en tid på dagen, medan en annan evangelist säger en annan tid på dagen. Det låter väldigt märkligt, ända tills man får veta att judar och greker räknade tid på två olika sätt, till exempel. Eller uppståndelseberättelsen där man tycker, ja men var det satt ängeln där eller var ängeln där? Var det på väg tillbaka? Så, men när man sätter ihop de här över varandra så säger man, ja men det passar ju perfekt. Det finns ingenting som inte stämmer här, med mindre man inte vill att det ska stämma. Och jag tror att det är det som är problemet. För att jag mötte en gång så sa jag så här, jag kan inte tro på Bibeln. En ung kille sa, jag kan inte tro på Bibeln, för att i Bibeln står det bättre att möta en björninna som har förlorat sina barn än att möta en dåre i hans dårskap. Och det är det ju inte. Det är det ju inte. För om du möter en björninna som har mist sina barn, då dör du ju. De kommer ju döda dig. Men om du möter en dåre i hans dårskap, då kan du bara gå vidare. Så det är det ju inte. Har du aldrig hört poesi? Visst gör det ont när kroppar brister. Det gör det ju inte. Det är väl aldrig någon som har sagt, som har angripit poesi på det sättet. Eller visdom på det sättet. Men det som var problemet var egentligen inte det här. Det visade sig ju senare i samtalet. Jag kan inte följa det som står i Bibeln. För att jag känner att mitt kött, det drar mig till någonting annat som Bibeln fördömer. Och därför är det lättare för mig att slänga Bibeln på skräphögen och följa mina egna lustar istället för att ta vara på Guds ordet. Så då hittar jag ett argument här och så använder jag det för allt det är värt. Det är ju verkligheten. Att människor drivs av sina egna lustar bort ifrån det Gud har sagt. Och så använder man det här som en ursäkt. Och sanningen är ju den att ju mer man forskar, ju mer harmoni visar skriften som vi talade om igår. Ju mer arkeologerna gräver ut, ju flera bekräftelser på Bibelns vittnesbörd hittar man. Man trodde inte att det fanns någon Belsassar. Det visade sig att jo, det fanns det. Man trodde inte att det fanns någon Sargon den andra som Bibeln talar om. Och så hittade man en hel stad som var dedikerad till Sargon den andra som Bibeln talar om. Och helt plötsligt så fick man, det är där man behöver stryka i historieskrivarnas bibelkritik. Det är där det stryks hela tiden när man gör arkeologiska utgrävningar. Aldrig ur Bibeln. Aldrig. Och du kanske har hört att det finns massa böcker som har uteslutits ur Bibeln? Nu är vi framme vid den femte frågan. Vi har 12 minuter kvar till maten. Du kanske har hört att det finns en massa böcker som har uteslutits ur Bibeln. Apokryfer kallas de. Och det är väldigt populärt idag att man talar om de gömda böckerna, de hemliga böckerna, eller de hatade böckerna, eller böckerna som de kristna inte ville ha, böckerna som de kristna brände på bokbål och sa att det här ska inte höra hemma i Bibeln. Och man valde ut sina egna 27 böcker i Nya Testamentet som man sa, det här, det är Bibeln. Och de kristna, de har slängt ut en massa böcker som skulle ha varit i Bibeln, som var där från början. Som borde ha varit där men som inte är där längre. Du kanske har hört det argumentet. Det är ganska populärt. Populariserades bland annat genom den här Da Vinci-koden av Dan Brown. Så kom ju det bland. Helt plötsligt när man var ute på torget och pratade med folk. Så här, ja, men vad med Maria Magdalenas evangelium då? Varför har ni inte med det? Folk som aldrig hade. Man frågar, vad känner du till om Maria Magdalenas evangelium? Ja, den hade läst i någon bok. Och det finns inga ordentliga pretendenter, alltså det finns inga ordentliga kandidater utanför de fyra evangelierna till att inneslutas ibland evangelierna. Det finns inga brev. Det existerar helt enkelt inga alternativ till de böcker vi har här. Det finns inte. Det närmaste, det är Thomas evangeliet. Det som kallas för Thomas evangeliet. Det är inte alls skrivet av Thomas, det är alla eniga om. Och det är heller inte en ren, alltså den har ingenting med den bibliska läran att göra. Så man är helt enig om att det som står där att Jesus sa, det sa aldrig Jesus. Men det finns ändå de som menar att jo, men det borde ha varit där. För att det är en så pass tidig skrift. Den är från kanske runt år 150. De tidigaste handskrifterna vi har av den är från runt 200-300. Men det intressanta med den, om ni kommer ihåg när jag skrev upp här hur många handskrifter vi hade av Nya Testamentet. Är det någon som kommer ihåg hur många vi var uppe i? 5488, det är bra, ni följer med här. Det är det senaste talet jag har hört i alla fall. Ni får gå in på den här Center for Studies in New Testament Manuscripts, om ni vill ha den senaste uppdateringen. Vet ni hur många det finns av Thomas evangeliet? Det finns fyra. Fyra manuskript. Två stycken från 200-talet, en från 300-talet och en från senare, jag tror det är 500- eller 600-talet. Jag ska inte säga det helt säkert, men det finns fyra stycken. Genom alla tider så har inte ens diskussionen funnits där. Alltså när man läser de första kristna så de nämner inte ens Thomas evangeliet för det fanns inte ibland de kristna. Den dök upp ibland gnostiska grupper som försökte flytta Jesus över från sin judiska härkomst till att bli grek och bli hellenist. Och det var alla kristna eniga om att nej, men det var han ju inte, Jesus var jude. Och man lägger ord i Jesu mun som om man hade suttit vid grekiska filosofers fötter istället för att han var en judisk rabbin. Det finns inga alternativ till de biblar, till den bibel vi har. Och så kom man med Maria Magdalenas evangelium, med Judas evangeliet och alla de här sakerna som helt uppenbart alla är eniga om. Det här är senare falsarier. Och det är väldigt svårt att få en del människor att förstå. Vi ska läsa ett bibelord till avslutning ifrån Ordspråksboken. Ordspråksbokens 12:e kapitel. Där står det så här. I den 19:e versen. Sanna ord består för evigt. En lögnaktig tunga blott ett ögonblick. Och det är verkligheten. Ordspråksboken 12 och 19. Sanna ord består för evigt, en lögnaktig tunga blott ett ögonblick. Och du kan lura alla människor ett litet tag. Du kan lura några människor väldigt länge, men du kan inte lura alla människor hela tiden. Det finns en sanning som har stått sig genom 2000 år. Och vi tror att Jesus kommer snart. Skulle han mot förmodan inte göra det, så kommer det stå sig till den dag då han kommer igen oavsett. Det finns ett ord som är sanna ord som består för evigt. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås. Eller som det står i psalm 119. För evigt, Herre, består dina ord i himmelen. Amen. Jag tackar dig, himmelske Fader. Jag tackar dig för ditt eviga ord, Herre, som för evigt ska bestå i himmelen. Herre, vi tackar dig för att gräset det vissnar bort och blomstren den vissnar bort. Men ditt ord det består för evigt. Halleluja. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att du i denna tid vill rusta ditt folk, Herre, till att gå ut och med frimodighet förkunna ditt ord. Tala om dig, Herre. Stå på den klippfasta grunden, Herre, som är ditt eget vittnesbörd. Vi tackar dig för evangelister, för profeter och apostlar som har talat om dig, som har vittnat om dig. Och vi tackar dig för att vi idag får ha ditt rena ord som rinner ner här över jorden, luttrat 7 gånger. Jag tackar och prisar dig för den här bibelskolan och ber dig för de möten som ligger framför. Ber dig för eftermiddagens möte och kvällens möte, Herre Jesus. Jag ber dig att du ska välsigna var och en av syskonen som är samlade här. Halleluja, tack för ditt ord som renar oss, Herre, som rannsakar oss, som dömer oss och som uppmuntrar oss, som lär oss att känna dig, för kunskapens och visdomens alla skatter är fördolda i Kristus Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.